Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är andra årgångens evangelium från Lukas evangeliets första kapitel, verserna 39-45, som lyder i Jesu namn. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd och gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: "Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta, att min herres mor kommer till mig? Senare ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse." Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi firar idag en festdag mitt i fastetiden. Temat är det stora undret att Gud ska bli född av kvinna och att han nu avlas av den helige ande. Det är alltså något av julens glädje över Marie bebådelsedag. I handboken är temat Herrens tjänarinna. Och i många fall tolkas det här så att det är Maria som är den verkliga huvudpersonen idag. Hon är viktig, men hon är inte huvudperson. Det är Jesus som är huvudperson. Predikotexten följer direkt på den första årgångens text som vi hörde från altaret. Maria har fått höra det oerhörda budskapet om att hon ska föda den högstes son, som Herren ska ge hans fader Davids tron. Hon undrar hur det kan ske då hon inte vet av någon man. Ingen man har rört henne, men hon tror när ängeln förklarar för henne: "Den helige ande ska komma över dig och kraft, den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet som blir fött kallas heligt och Guds son." Sedan berättar ängeln om och att hennes släkting Elisabet ska få en son på sin ålderdom, hon som han har sagt är ofruktsam. Nyckelorden är: "Ty för Gud är ingenting omöjligt." Tänk över de orden. Vilken sprängkraft. Men hur svårt är det inte att tro? För Gud är ingenting omöjligt. Maria tar ödmjukt emot orden och sitt uppdrag. Sen skyndar hon till Elisabet. I den här tiden har Johannes döparen hunnit vara 6 månader i sin mor Elisabets mage. Är han redan en människa? När blir man en människa? Den medicinska forskningen har gått enormt framåt på senare tid. Och tekniken har gjort det möjligt att studera barnets utveckling med kamera. I den här åldern ser man ögonlock och ögonbryn. Barnet gör andningsrörelser. Det kan höra sång och prat. Och det har hänt att ett barn har fötts och börjat leva redan före den här tidpunkten. I den 139:e salmen beskriver David undret som sker i avlelsen och veckorna i mammas mage. "Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit." Tänk att man ändå ohämmat tar livet av sådana små barn. Vi förfasar oss över Gaddafis folkmord, och samtidigt mördas 10 000 barn årligen. Oskyldiga barn i Finland, utan att någon ställs till svars. Den lille Johannes lystrade till Marias hälsning och spratt till av glädje. Det hade också ängeln sagt till Sakarias. Redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande. Nu kom Guds son till detta hus och gjorde sin närvaro känd, även om han var bara några dagar gammal i jungfru Marias mage. Vilket vittnesbörd om Guds mäktiga verksamhet. Utifrån evangeliet om Marie bebådelse kan vi inte dra andra slutsatser än att han var till som individ i sin mors moderliv redan från avlelsens stund. Han var helig Gud, men också kvinnans säd. Sann Gud och sann människa. Människosonen. Vi ska en stund gå till Gamla testamentet för att se vad den heliga ande i gångna tider har uppenbarat om Jesu avlelse. Det allra första vittnesbördet om att Gud kommer för att frälsa sitt folk finns i protoevangeliet, första Mosebok 3:15. Där säger Gud till ormen: syndafallet har skett på grund av att ormen, djävulen, frestade kvinnan och också Adam. Men så säger han så här: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Vi behandlade syndafallsberättelsen närmare vid bibelstudiet i torsdags. Tog då lite grundligare också upp den här versen. Det som just nu är intressant är orden hennes avkomma. Kvinnans säd. Det talas inte om någon man här. Den kristna kyrkan har genom tiderna sett det här som en profetia om att vår frälsare skulle födas av jungfru. Det tydligaste vittnesbördet har vi i Jesaja 7:14. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Bibelkritiker vill inte erkänna att det står om en jungfru här, alltså en kvinna som ännu inte har haft någon man. De hävdar att ordet alma kan användas också om unga kvinnor i allmänhet. Men ordet förekommer på 6 ställen i Gamla testamentet. Och på alla ställen där det förekommer betyder det uttryckligen en ung kvinna som inte har haft någon man. Det som vi på lite äldre språk kallar jungfru. Det viktigaste belägget för att Jesaja 7:14 är en profetia om Jesus finns i Matteus 1, där ängeln citerar just den här profetian för Josef. Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Varför förnekar man det här? Jag vill peka på 2 orsaker. Båda är lika allvarliga och viktiga att se upp med. Den första orsaken är att djävulen inte vill att vi ska tro på en gudomlig uppenbarelse. Alltså att Gud genom den heliga ande har uppenbarat sitt ord för profeterna. Det har han gjort länge innan det skulle ske. Han har uppenbarat sådant som människor inte har haft en aning om och inte kan ha en aning om. Jesaja profeterade 700 år förrän det hände. Men det här passar inte människans förnuft. Människan vill ha full kontroll och inte underordna sig en Gud som vet mer än vi och som bestämmer vad han anser vara nyttigt för oss att veta. Och därför har han smugit in tvivel på att profetiorna i Gamla testamentet kan uppenbara Guds ord om sådant som ska ske långt framåt i tiden. Den andra orsaken, att Jesus, Messias, är både Gud och människa, den är helt avgörande för att vi ska frälsas från våra synder och djävulens välde. Därför vill man förneka den. Genom att förneka att Jesus har avlats av den helige ande och istället lämnat möjligheten öppen att det kan ha varit någon man i samtiden som var tillsammans med Maria i hemlighet. Den här tanken, den tar bort Jesus sanna gudomlighet. Och därför måste man också bortförklara de skriftställen som ger bevis för den här sanningen. Då måste man bortförklara både de gammaltestamentliga profetiorna och försöka motsäga trovärdigheten i berättelserna hos Matteus och Lukas. Vi måste med kraft strida mot dessa villfarelser. Dels måste vi hävda att Gamla testamentet lägger grunden för Nya testamentet och därmed för hela vår kristna tro. Det är helt grundläggande att Gud har uppenbarat sig genom profeterna och att han har makt att uppenbara vad han vill. Därför ska vi inte stöda eller sprida sådana bibelöversättningar som bygger på utgångspunkten att Gud inte kan veta något om Messias, frälsaren. De för nämligen in ormens frestelse. Har Gud verkligen sagt? Dels måste vi fasthålla som en grundsanning att avlelsen skedde genom den helige ande och att Maria var jungfru när det skedde. För annars skulle vår tro vara fåfäng och våra äldsta trosbekännelser skulle vara rena falsarier eller lögn, om man så vill säga. Vi bekänner ju sanningen om jungfrufödseln i alla tre gammalkyrkliga trosbekännelser. Apostolikum säger: vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria. Och den nicenska trosbekännelsen: tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa. Athanasianum säger: men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött. Så är det en rätt tro att vi tror och bekänna att vår Herre Jesus Kristus, Guds son, är i lika mån Gud och människa. Gud är han såsom född av faderns väsen före all tid, och människa är han såsom född av moderns väsen i tiden. Samtidigt som vi håller fast vid de här sanningarna måste vi fördöma dem som lär annorlunda och fly bort från deras gemenskap, med risk att vi annars går vilse och blir slutligt förlorade. Det må sedan gälla biskopar och präster som allt oftare går ut med sina förnekelser. Vanligen sker det så försåtligt att de lyckas hävda att de egentligen inte förnekar den här läran. Men det farliga är att de utsår tvivel, precis som djävulen gjorde genom ormen i paradiset. Och detta tvivel anses idag rent av vara berömvärt. Vi ska sen säga någonting om jungfru Marias tro. Elisabet uttrycker det så här: salig är du som trodde. Hon har erfarenhet av otro. När hennes man Sakarias tog emot budskapet av ängeln om att Elisabet på sin ålderdom skulle föda en son, Johannes döparen, då kunde han inte tro ordet. Trots att ängeln utförligt berättade om det, ställde han frågan: hur ska jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren. Det var så mänskligt. Det var så omöjligt. Det var svårt för Sakarias att fatta att en gammal kvinna som inte har fått barn under sin fruktsamma tid nu skulle bli mor, och att han som redan var gammal skulle avla barn. Hans otro ledde till att han straffades med stumhet fram till det att Johannes blev omskuren. Hur skulle du och jag ha gjort? Knappast skulle vi ha reagerat annorlunda, gissar jag. Men när Gud talar, ska människan böja sig i tro. Det är högst olämpligt att ifrågasätta vad Gud säger. Och ändå är det precis vad dagens människor sysslar med. Maria däremot tog ödmjukt emot orden av ängeln. Hon trodde, därför prisades hon salig av Elisabet. Och därför säger hon också själv i sin lovsång: och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Vi har verkligen orsakat högakta Maria. Hon är ett föredöme i tro och att ödmjukt ställa sig till Guds förfogande som Herrens tjänarinna. Men vi ska akta oss för att göra något mer av henne än Bibeln säger. Den romersk-katolska kyrkan har gjort dogmer utifrån traditioner, men utan stöd i skriften. Den lär att Maria förblev jungfru under hela sitt liv. Vidare lär den att hon var syndfri och rent av att hennes avlelse skedde obefläckat. Alltså att hon inte har fått med sig arvsynd så som vi andra människor har fått. Därför har man också dragit slutsatsen att hon inte kunde ha dött på vanligt sätt, utan att hon hade tagits till himlen på ett övernaturligt sätt, likt Elia eller Jesus. Ännu värre är det att man har gjort Maria till medåterlöserska. Hon har fått en gudomlig plats vid Jesus sida. Man ska be till henne att hon för fram förböner för oss. Det gör man därför att man tänker sig att Guds mors böner måste betyda mer än syndares böner. Men vi har inte rätt att gå ut över det som är skrivet. Hur mycket vi än högaktar Maria får vi inte göra henne till medåterlöserska. Eller tro att hon har en särskild förmåga att framföra våra böner till Jesus. Vi vet av skriften att det endast är Herren Gud som vi ska tillbe och rikta våra böner till. Och varje syndare har rätt att i Jesu namn komma fram inför Gud med sina böner. Därför att vi i Jesu namn har hans rättfärdighet och helighet att åberopa. Därför är varje kristen lika värdig att komma inför Gud som Maria. För bara den rättfärdigheten som Jesus har vunnit åt oss gäller, duger inför Gud. Duger som kläder när vi ska stå inför den helige. Inte ens Maria har någon egen rättfärdighet att komma fram med. Också hon behövde sonens förtjänst. Slutligen lånar vi frågan från Elisabets jublande utrop och gör den till vår fråga. Varför händer detta mig? Varför skulle detta hända att den heliga ande kommer till jungfru Maria och avlar Guds son i hennes liv? Vad har det för betydelse för mig? Spelar det någon roll om Jesus blev avlad av den heliga ande eller av en man som hade en tillfällig förbindelse med Maria? Jo, det har en helt avgörande betydelse. Vi har redan tidigare varit inne på det. Det här betyder nämligen att Gud blir människa, Immanuel, Gud med oss. Gud kommer till oss i form av ett litet barn som växer upp under sin mors och sin fosterfars vård, som frestas i allt på samma sätt som du och jag och alla människor. Men som lever ett rent liv utan synd, utan onda begärelser. Och han är den enda människan som har levt utan synd. Han blev utstött och föraktad. Och han måste gå en fruktansvärd lidandes väg ända till att korsfästas på Golgata. Det skedde för att människosläktets synder måste sonas, för att vi skulle få en möjlighet att återfå den gemenskap med Gud som gick förlorad i syndafallet. Så måste Gud bli människa för att kunna bära straffet för världens synd. Och när han bar det straffet blev det fullkomligt verkställt. När han uppstod ur graven på den första påskdagens morgon utfärdades kvittot. Det är betalt. En evig rättfärdighet är framställd. Biljetten till himlen har betalats för hela världen. Och nu är det öppet för vem som helst att med den biljetten i handen gå in i himlen. Det här har hänt för dig. Vad betyder det? Varför händer det mig? Jo, det som Martin Luther ger oss i förklaringen till andra trosartikeln är den bästa sammanfattningen av varför detta har hänt. Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet och till lika sann människa, född av jungfru Maria, är min Herre. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sin oskyldiga pina och död. Han har gjort allt detta för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Liksom han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant. Salig är du som trodde. Amen. Gud, du som är så stor och mäktig, att du kan bli en människa och avlas som ett barn i en jungfru, kom du och visa din storhet och makt också för oss, så att vi skulle tro ditt heliga ord och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.